Ja, när vi håller på att studera ämnet helgelse så måste vi naturligtvis ta upp den stora genvägen till helgelse. O snällhet stor som Herren ger ren här på denna jord. Helgelsen är ju en förvandling av våra hjärtan. Och egentligen har jag försökt att beskriva den som en lång upptäcktsfärd ihop med en lång fostran ifrån Herrens sida, där vi förvandlas från att vara krävande och tagande människor till att bli givande människor. Och den förvandlingen kan ju aldrig beskrivas i beteendetermer utan att vi blir lagiska. Så fort jag säger på vad sätt den givande människan ska vara givande, så har jag redan förstört alltihopa. På samma sätt som jag sa här om kvällen, att så fort som det finns ett tvång i det här, så är det ju kört. Därför börjar ju Gud med att sätta oss fria till att vara så givande som vi själva har lust. Och Paulus skriver, ge inte mer i kollekten än ni har lust, till Gud älskar en glad givare. Det är den glädjen det går ut på, och det är den glädjen som vi är satta är fria att upptäcka. Och så fort jag försöker beskriva den i termer av beteenden, så har jag på ett vis gjort sönder det. Och det vanligaste sättet att beskriva helgelsen i yttre termer, i beteendetermer, istället för att tala om det som en hjärtats bitvis nästan fördolda förändring, det är ju detta att förenkla problemet. Nästan till ren dårskap, som jag sa igår. Vi förenklar problemet och säger det att synd är lika med aggression. Om inga var aggressiva, så skulle det aldrig bli någon synd. Därför är helgelse detsamma som att aldrig höja rösten. Och det är ju en förvanskning av evangeliet till hutlöshet, så att säga. Och ändå är det ju här ju väldigt vanligt. Tyvärr. Och jag har sagt det många gånger och jag säger det igen. Jag kan inte begripa hur människor kan läsa evangelierna om den är aggressiv i Jesus. För han var ju en klart aggressiv person. Och sen komma fram till att synd är lika med aggressivitet. Hur i all världen bär man sig åt? Hur har vi gjort? Det svåraste som finns är att tänka en alldeles egen tanke. Och det näst svåraste är att läsa rätt innantill, brukar jag säga. Väldigt många av berättelserna om Jesus handlar ju om att han blir hembjuden till en farisé till exempel. Och rätt vad det är så säger han saker och förstör hela festen. Ja? Pinsamt till tusen. Mina lärjungarna måste ju ha vridit sig som maskar ibland när han satt igång. Eller han kommer in i synagogan på en sabbat och där står någon och är sjuk och alla vaktar på honom. Ska han hela den här nu? Jajamän. Visst. Om inte vederbörande kommer fram själv och ber om ett helande, så går han dit. Istället för att klappa om på det här lite menlöst fromma sätt och säga, du kan väl komma imorgon så ska jag hela dig. Och han liksom menar det att ja, men det här kan inte vänta en dag till. Och alla blir som ursinniga, står och går bort och planerar att döda honom. Hur i all världen kan vi läsa om den mannen och sen måla alla de här altartavlorna som man ju ser överallt. Han ser ut som om han led av någon sorts anemi i slutstadiet. Blek och utmärglad, hålögd och avtacklad och egentligen också ganska avskärmad. Minns ju, när barnen var små så kom vi över någon sån här liten tecknad barnbok med Jesus i där han hela Bartimeus står ifrån från hans blindhet. Och Jesus är en liten glad pykniker. Mörk och häftig så här. Man svajar till först när man såg bilden och tänkte, det kan ju inte vara Jesus. Och sen så kommer ju nästa tanke, jo men visst, vem vet. För i all världen ska han alltid vara en magerlagd, blond, astenisk, blåögd och lite världsfrånvänd figur med ett sorgmodigt utseende. Alltså, vi ska titta på en text som jag också tycker är bra i sammanhanget och som vi behöver för att få, liksom, få balans i det hela. Och det är Galaterbrevet 2, den 11:e versen. Men när Kefas kom till Antiochia vände jag mig öppet mot honom. Han hade ju dömt sig själv. Ty innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna, men när de hade kommit ville han inte vara med längre utan drog sig undan av fruktan för dem som höll fast vid omskärelsen. Samma hyckleri gjorde sig också de andra judarna skyldiga till, så att till och med Barnabas drogs med. Men när jag såg att de avvek från sanningen i evangeliet sa jag till Kefas i allas närvaro: om du som är jude kan leva på hedningarnas vis istället för på judarnas, varför vill du då tvinga hedningarna att göra sig till judar? Pang! Men käre Paulus, du är ju en splittrare. Hört den visan för? Vad var det som hände? Jo, det var så här att vi befinner oss i Antiochia och där finns en församling och den består inte av judar utan av hedningar, alltså icke-judar. Och man hade redan bestämt på apostlamötet i Jerusalem att det även framgent skulle vara en skillnad mellan judar och hedningar även sedan de hade kommit till tro. Judarna skulle fortsätta att omskära sig, men hedningarna skulle inte omskära sig. Judarna skulle fortsätta att hålla lagen, men hedningarna skulle inte göra det. Och det där var ju en lite krånglig situation. Petrus kommer nu till Antiochia och menar ändå att vi måste ju kunna ha en gemenskap som bröder. Så han går hem till hedningarna och äter med dem, vilket alltså en jude normalt inte skulle göra. Men han gör det i kraft av evangeliets sanning. Och det är riktigt. Paulus accepterar det, inte bara accepterar, utan han understöder det på allt sätt. Men sen kommer några från Jakob, som det står här, alltså några från församlingen i Jerusalem. Och då blir plötsligt Petrus osäker och drar sig undan och vill inte äta med hedningarna längre, för att nu skulle han ju vara en jude ute i fingerspetsarna. Och då signalerar alltså han till de hedna kristna i Antiochia att ni är ju egentligen bara en andra sortering av Guds folk. Och därmed så dömer han delvis ut deras status inför Gud. Och då säger Paulus att när jag såg det här hyckleriet, ena dagen kan han äta med hedningarna och den andra dagen kan han inte äta med hedningarna, då trädde jag öppet fram. Då sa jag ifrån i allas närvaro. Och det är ju det sista vi skulle ha gjort förstås. Utan vilka slingerbultar och vilka finurligheter vi skulle excellerat i det här sammanhanget. Men Paulus trädde fram i allas närvaro, inte därför att han är ute efter Petrus och skickar ner honom, utan därför att det här måste nu slås fast. Att de kristna i Antiochia är inte en andra sortering. Och för deras skull tar Paulus det omaket att träda fram och säga ifrån helt öppet. Och det är en synnerligen aggressiv handling. Och Petrus och de andra som råkar ut för det här, de hamnar ju naturligtvis i en ganska pinsam situation ett tag. Men frågan är inte vad som är pinsamt och vad som inte är pinsamt, utan vad som är rätt och inte rätt. Vi kan bli så fridsamma att vi blir förljugna. Och det är den här falska snällhetens pris, ett av dem. Det som är rätt, det är rätt. Och det som är fel, det är fel. Och det ska vi kunna diskutera öppet. Det kom ut i form av någon sorts akademisk uppsats för något år sedan i Göteborg, skriven av någon sociolog. Ett kompendium med titeln Ett himla liv. Talas om den. Han var intresserad av från början att studera, vad ska vi säga, ledarskapsfunktionen i Svenska kyrkan. Vad innebär det att vara präst, att vara arbetsledare? Hur löser man arbetslivskonflikter, så att säga, inom kyrkan, där man också har fridens budskap och allt det här? Och han gjorde en intervjuundersökning i en församling där man hade haft en väldigt uppslitande konflikt, bara för att studera liksom konflikthantering. Det var, om jag minns rätt, inte hela uppsatsen, men det intog en stor bit av, stor del av uppsatsen. Och till den pjäsen hör att det där var en konflikt som jag var inblandad i. Så att fast den låg ganska många år bakåt i tiden, så läste jag uppsatsen med stort intresse, därför att det här var verkligen en uppslitande konflikt. Och lite grann, jag håller med författaren om det, ett typexempel på hur konflikter lätt blir i kristna led. För principen för den kristna konflikthanteringen är att man ska inte säga något. Och därmed är man ju naturligtvis inte av med problemet på något sätt, utan det är ju bara det berömda sättet att sopa det hela under mattan. Istället för att göra som Paulus, som smider medan järnet är varmt och träder öppet fram och rensar luften innan saker och ting har blivit allt för komplicerade, så gör vi som regel precis tvärt emot. Vi tiger och sparar på hög, pratar med alla utom den det gäller, laddar därmed upp varandra. Krafter kommer i rörelse både inom oss själva och utanför oss själva, i gemenskapen och i vårt eget inre. Krafter som vi efter ett tag inte råder över. Och sedan, när vi har laddat upp batterierna tillräckligt, så börjar processer att snurra ut som ingen egentligen önskar sig. Som ingen har menat, men som vi har tappat kontrollen över därför att vi hanterade det fel. Och det var precis typexemplet i den här uppsatsen. Det hela handlade om en kvinna som var anställd inom sjukhuskyrkan i den församling som det gällde. Och alla inblandade, tror jag, erkände att hon var mycket duktig i det arbetet. Och eftersom jag arbetade på det sjukhuset som underläkare vid den tiden, så kan jag bara intyga det av hela mitt hjärta. Hon var oerhört duktig. Hon var sjukvårdsutbildad och hade stor förmåga att gå in också till patienter som inte hade kristen tro och som kanske var fientliga mot allt och alla. Och borde ge dem tröst och hjälp, och faktiskt också hjälp till omvändelse till Kristus. Det var många som blev kristna på den avdelningen jag hade, därför att jag helt medvetet bad henne gå till den ena efter den andra som hade det svårt. Det var en avdelning där vi hade i stort sett bara cancerpatienter liggande. Men sen så var det strul, därför att de var två stycken inom sjukhuskyrkan och det var konflikt mellan de här båda. Och då ska det också sägas med en gång att den här människan var ingen ängel, men det var ingen av dem inblandade. Alla var människor. Och det hela blev som en lavin, därför att man inte skötte konflikterna utan försökte smita från dem. Därför att var och en av de här började nu tala med var sina personer. Och efter ett tag hände det processer i själva församlingen och i kyrkorådet, som drevs till sådana dimensioner så att till sist befarade jag att denna människa skulle ta livet av sig. Och i samma veva så skulle hela ärendet upp i kyrkorådet. Och det var då helt planlagt att man skulle såga av henne, och man skulle göra det under ganska förnedrande omständigheter. Och då skrev jag en ganska vass skrivelse. Jag fick tag i namn och adress på alla kyrkorådsmedlemmar, skrev en skrivelse till dem var och en. Och avslutade skrivelsen med att en kopia på denna skrivelse har också gått till biskop och domprost. Underförstått, ni ska inte tro att det här bara stannar oss emellan. Det var ju naturligtvis ren utpressning från min sida. Självklart var det det. Och nog för att jag har blivit utskälld i min dag, men jag fick då på mig några utskällningar som ligger rätt högt upp på listan i alla fall. Jag minns en präst som ringde och skällde och gapade och skrek, så att det var helt bara, alltså det var, man skulle ha bandat det som ett rent katastrofexempel. Hon blev då inte avsatt, utan det skulle då utredas, och det var en historia som snurrade på flera års tid här. Och eftersom hon var sjukvårdsutbildad från början, som var medlem i SOSTF, och fick med någon sorts fackrepresentant därifrån. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle då de hade haft någon sittning med någon arbetsgrupp ur kyrkorådet, hur denna ganska tuffa förhandlingskvinna kom ut blek om nosen och sa: det här var det värsta jag varit med om. Jag har varit med om många egendomliga personalkonflikter, men det här toppar allt, som gick hon. Och det är så att säga ett exempel i ett nötskal, inte på att de här människorna just var speciella eller förfärliga, utan hur det oundvikligen blir om vi missköter våra konflikter. Därför att, om vi går tillbaka nu till den här snällheten, den falska snällheten, den är ju ofta en uppfostringssak. Den är ju någonting man insuper med modersmjölken som regel i kristna kretsar. Och den ska ju inte kallas för helgelse, utan det är ju en sorts indoktrinering i människofruktan som det handlar om egentligen. Och ett av de skarpaste argumenten i sammanhanget, och det som faktiskt tycker jag gör sönder folk, barn och därmed även de vuxna så småningom, mer än något annat, är det uttrycket: vad ska folk säga? När man träffar vuxna människor som blivit uppfostrade med det argumentet, så träffar man nästan alltid väldigt trasiga människor. Du, själva argumentet är ju innehåller ju en väldig självmotsägelse. Ett väldigt dubbelt budskap. Du får inte lov att döma. Du har inte rätt att döma, för då kommer andra att utnyttja sin rätt att döma dig. Det finns ingen logik i det här. Och eftersom det inte gör det, så fastnar man ju alltså som i en fälla, om man blir uppfostrad med det argumentet. Och det är jättesvårt att hjälpa sådana människor ut i frihet. Det tar lång tid och kräver mycket övning, så att säga. Vad ska folk säga? Och det kan dröja faktiskt ganska länge i ens liv tills man upptäcker att de får väl säga vad de vill. Det är inte farligt, man dör inte av det. De får väl säga vad de vill, så säger jag vad jag vill. Det är ju faktiskt det hela går ut på. Sen kan vi väl försöka att säga det vi vill säga på ett någorlunda städat och hyfsat sätt. Vi behöver ju inte ge oss på varandra och banka på varandra för det. Ihop med den falska snällheten så finns ju den falska förlåtelsen. Hur ska jag uttrycka detta? Jo, alltså att när vi först har hanterat konflikten på fel sätt. Kung David säger: vredgens män synden icke. Och vi säger: vredgens inte, ty det är synd. Och det måste ju bli något helt annat. Ja, då har vi ändå hamnat i en konflikt. Och fastän vi nu inte har vredgats, vi har varit så fromma och vi har varit så fridsamma och ingen fiendskap har rått, så ska vi då förlåta. Och då kommer ju frågan, vad i all sin dag blir förlåtelse om man aldrig har varit ovänner? Ty, vi vänder ju upp och ner på alla begrepp i det här sammanhanget. Inte för att vi någonsin har varit ovänner, men nu ska vi i alla fall försonas. Hur ska det gå till? Ja, det går inte till, det funkar inte. Och det beror på det enkla faktum. Och det tror jag är det viktigaste jag har att säga denna förmiddag. Du kan inte förlåta någon utan att först ha dömt honom skyldig. Hepp. Du kan inte förlåta någon utan att först ha dömt honom skyldig. Det kan inte ens Gud. Det vi försöker med alla våra snällhetsövningar är att vara frommare än Gud. Gud kan inte försonas med mänskligheten utan att någon får bära hans dom. Det är påskens budskap. Men vi försöker trolla. Vi ska då plötsligt försonas med en som vi aldrig har dömt. Och det blir ju en labyrint som vi varken hittar in i eller ut ur till sist. Och det här är verkligen att krångla till problemet maximalt. Och detta har jag förklarat för hundratals och åter hundratals människor i olika samtal. Och alla citerar Matteus 7 och 1. Det är en oundviklig text i sammanhanget, så vi kan lika gärna slå upp den. Jesus säger, döm inte så blir ni inte dömda. Jaha, där ser du, säger goda kristna bröder och systrar. Man får inte döma. Ja, vi läser några verser till, får vi se. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått som ni mäter med ska det mätas uppåt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, tar först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Ge inte det som är heligt åt hundarna och kasta inte era pärlor åt svinen. De trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er. Alltså Jesus hinner inte tala mer än 30 sekunder efter att han har sagt döm inte. Så delar han in folk i svin, hundar och vanliga människor. Det är faktiskt sant, det står så. Och jag är mycket tacksam för att det faktiskt står så. Därför att vi inte kallar det till att bli oärliga. Kärleken har sin glädje i sanningen. Åh, vad detta är svårt. Vi ska bli så kärleksfulla så vi blir förljugna så det nästan gnäller om det till sist. Men det kan ju inte vara kärlek. För den har ju inte sin glädje i sanningen. Och lösningen ligger förstås i att kunna skilja på sak och person. Det kan ju Gud. Han kan döma synden i mitt liv utan att döma mig. Och vi måste ju kunna säga till varandra att det där var fel. Det betyder inte att du är fel, men det där var fel. Din åsikt är uppåt väggarna, men du är okej. Tänk att vi aldrig klarar det. Att vi aldrig klarar det. Jag tycker vi kristna är sämre än alla andra på det dessutom. Och som jag sa inne vid matbordet förut, jag har ju engagerat mig lite i en nu pågående teologisk debatt. Och verkligen med näbbar och klor försökt att hålla mig bara till frågan om budskapet. Vi måste kunna granska ett budskap och säga om det är sant eller inte sant, om det är rätt eller fel. Och likväl hålla den som man menar säger fel i all ära som människa. Det måste kunna gå. I princip. Men det är nettopp omöjligt i kristna kretsar. För säger man till en kristen broder eller syster, men du, det där stämmer väl inte? Ja, så du tror att jag ska komma till helvetet, heter det genast då. Ja, men det har jag aldrig sagt. Tack och lov, du kommer nog till himlen, vänta bara. Men vi kan väl prata om vad som är rätt och fel för det? Det är väl inte givet att allting du säger är rätt bara för att du ska komma till himlen en gång? Och inte det jag säger heller, men vi måste väl kunna snackas vid om saker. Men vi blandar ständigt ihop saker och person. Ständigt, ständigt. Och det har lite grann att göra med detta att vi har fått lära oss att vi blir frälsta genom tro. Ett uttryck som vi förenklar till att betyda att vi blir frälsta på våra åsikter. Och om någon kommer och säger att du har fel åsikt så betyder ju alltså det att du inte är frälst. Och det är ju en förfärlig förvanskning igen av evangeliet, därför att jag blir ju frälst därför att jag inser att jag aldrig klarar mitt liv om jag inte får hjälp utifrån. Och jag vänder mig därför till den enda som har hjälpen att ge, nämligen Jesus Kristus. Till inget annat namn finns frälsning. Det är grunden för min frälsning. Herre, jag klarar inte det här, du får ta över konkursboet. Amen. Det är frälsning. Men sen kan jag ju ha en massa uppfattningar och tankar om verkligheten och om livet och om vad förbön är, om vad nattvard är och vad dop är och allt möjligt är. Och det kan vi ju alltid snackas vid om. Vi har ju väl alltid mycket att lära av varandra. Vi kan behöva justera oss själva och varandra. Det är bibliskt. Men här rör vi ständigt ihop begreppen. Och har därför... Slutresultatet blir därför att vi blir förljugna helt enkelt. Vi hycklar en massa gemenskap därför att vi tror att gemenskapen är en åsiktsgemenskap när det är en blodsgemenskap. Jag menar, jag har en 3 år äldre syster. Och vi var som hund och katt när vi var små, men vi var ju syskon ändå. Och numera har vi ju mognat så till en grad så att vi är vänner. Så kan det också gå. Vi blir ju inte mindre syskon för att vi så att säga försöker göra upp med varandra. Vi blandar ihop begreppen. Och jag tycker vi faktiskt att det är intressant att se på judarna. För de har ju inte alls de här fromhetsbegreppen. Min kära hustru har haft en hel del kontakt med judar. Hon har läst hebreiska i rätt så många år. Och jag minns vid ett tillfälle hon hade varit i synagogan i Göteborg och hört på ett föredrag, så kom hon hem glad och munter och berättade att det hade kommit en riktig sån här gruppförstörare till det där föredraget. En sån där som avbröt rabbinen med i varannan mening och ställde frågor och kom med synpunkter och tjötade, som vi säger i Göteborg. Och alla åhörde det där ett litet tag. Man vet precis hur det skulle gått i en kristen församling. Alla skulle titta till taket och titta på skospetsarna och titta ut genom fönstret och vridit sig som maskar och droppat av i kafferasten och gått hem. Så gör ju vi. Men inte de, inte. När han hade hållit på ett litet tag så var det bara någon som sa ifrån: du, vi har inte kommit hit för att höra på dig, du. Nu får du hålla tyst. Och sen var det inte med. Och just för att det är det sista vi gör i kristna kretsar så skapar vi konflikter. Där från början inga konflikter finns. Det är min fasta uttryckelse. Man måste kunna säga som det är. Och som jag sa förut, du kan inte förlåta någon utan att först ha dömt honom. Och det är en väldig stötesten. Det har jag sett i så många samtal. Det kommer kanske en människa till ett samtal och är djupt besviken i sitt innersta. Och man föreslår då att ja, men vi kan väl be Gud att han lyfter av dig besvikelsens bördor. Jo, gärna det. Ja, vad har du för besvikelse då? Oh, nej, jag har inga besvikelser. Ja, men det hade du ju alldeles nyss. Ja, men vi ska inte sitta här och tala illa om den eller tala illa om den. Nej, men det gör vi ju inte. Vi säger ju som det är. Och då kommer nästa argument. Ja, men jag kan ju inte veta om jag har rätt i det jag tänker. Nej, men det är inte det som är problemet. Nu ska vi ta reda på vad det är för besvikelse du har. Om de är välgrundade eller gripna i luften. Det vet ju herren alena. Vi ska bara försöka tala om för herren vad det är för besvikelse du behöver bli av med. De kan sen vara uppåt väggarna, men blir du av med dem så spelar det ju sen ingen roll. På den punkten kan du ju vara 100% ärlig. Du måste ju veta vad det är för besvikelse du bär på. Det, förlåtandet, det handlar i stort sett om att lägga alla besvikelserna i offerskålen. Det är det offer Herren vill ha. Gör insidan av fatet och bägaren rent, så blir allting rent. Och när du väl har försonats med din broder, så spelar det ju sen inte så hemskt stor roll om du hade fel i ett och annat. Om du kanske tog till i överkant när du beskrev hans fasoner. Det gör ju ingenting. Nu är ni ju ändå vänner på riktigt. Du kan inte förlåta utan att döma. Och det är ett nålsöga för många kristna det här. Man träffar människor som säger om sin barndom att vi kunde aldrig tala ut om någonting. Vi gjorde aldrig upp någonting. Utan man log vänligt och gick vidare. Och det är ett ganska riskabelt sätt att starta sitt liv. Det är min fasta uppfattning. Det är faktiskt mycket bättre med föräldrar som smäller av och så försonas man efteråt. Jag säger inte att det är bra, men det är bättre faktiskt. Därför att då har konflikten ett avgränsbart slut. När man efteråt har försonat så är det ur världen. Men de här konflikterna som aldrig har varit någonting och som ändå finns i luften, de har aldrig ett slut. De finns där fast det hela går ut på att man låtsas att de inte finns. Och till sist har man spelat ett sånt skådespel både för sig själv och för varandra att man egentligen inte vet vem man själv är och man vet inte vem de andra är heller. Man tappar bort sig själv i tillvaron. Och människor som på det sättet blir konfliktlösa blir också väldigt ofta identitetslösa som vuxna. Kan hamna i ett sånt främlingskap så att man säger jag vet inte vem jag själv är. Konflikten är faktiskt en bit av identifieringsprocessen. Det kommer inte ifrån. Det är ju liksom trotsålderns budskap egentligen. Då det lilla barnet upptäcker att det finns ett ord som heter nej. Och ska testa det ordet till vansinne naturligtvis i början. Åtminstone till föräldrarnas vansinne. Och på allt sätt ska pröva vad det ordet går att använda till. Men det är trots allt en ofrånkomlig bit av, vad ska vi säga, den process som det innebär att finna ut vem man är skapad att vara. Det betyder ju inte att jag solidariserar mig med sån här vulgärpsykologi som menar att barnen ska få slå spikar i pianot om de vill och i den stilen, utan och om det finns någon psykolog som på allvar har företrätt den tanken, det vet jag inte heller. Men jag menar, man kan ju bedriva nej-sägandet under städade former. Men på något sätt är konflikterna ändå en bit av vägen till att finna sig själv, finna vem Gud har skapat en att vara. Och försöker man hoppa över det här så blir det så att säga ett tomt hål någonstans i personligheten när man blir vuxen. Inte så att det inte går att fylla ut det hålet, men på något vis blir det ändå ett tomrum. Det blir en bit som fattas. Vi talade aldrig ut. Men det är en biblisk tanke att det ska man göra. Vi ska läsa Matteus 18 här. en text som vi läste häromdagen, men den är slitstark och bra. Vi läser den igen. Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig, har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål ska var sak avgöras. Om han vägrar att lyssna på den, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. En hedning eller en tullindrivare är inte ens fiende. Det är ju inte det Jesus vill ha sagt. Utan han talar om gemenskapens villkor. Vi kan inte ha gemenskap med människor utan att det finns en ömsesidig vilja till renhet. Förlåtelsen innebär inte att jag är tvungen att ha gemenskap med den människa jag har förlåtit. Har han inte ångrat sin synd, kan jag ändå inte ha gemenskap med honom. Det är också väldigt viktigt. För många människor, i synnerhet sådana som på olika sätt blivit misshandlade eller förslavade av någon i sin omgivning, tänker så här, att jag kan inte förlåta den människan, för då måste jag börja umgås med honom igen. En kvinna som till exempel blivit sparkad i sitt äktenskap av sin man i 20 år. Och till sist lyckas göra sig fri från honom. Man börjar tala om värdet av att förlåta mannen. För att få uppleva ett helande av sitt sargade känsloliv. Så kan man ibland få höra det motbudet. Att jag kan ju inte förlåta honom. Därför att då måste jag ju umgås med honom igen. Och det kan jag inte. Det vill jag inte. Nej, det är klart att du ska umgås med honom. Han kommer ju fortsätta att sparka dig. Det är du inte skyldig att ställa upp. Men förlåta honom kan börja göra ändå, därför att det är skönt för dig att bli av med din besvikelse. Men här handlar det ju om att verkligen tala ut. Här sopas ju ingenting under mattan. Till sist ska det tas upp i församlingen om det inte funkar på annat vis. Och jag har en känsla av att vi i kyrkohistorien har pendlat mellan två extremlägen. Ett då man skulle ta upp allting i församlingen. Om någon klippte håret, så kunde hela familjen bli utesluten ur församlingen och i den stilen. Det är inte så hemskt länge sedan som det var så bland våra kära bröder och systrar i pingst. Det har jag själv träffat exempel på. Och dessemellan så ska ingenting tas upp i församlingen, utan allt ska in under mattan. Och varför vi aldrig kan lära oss att hålla måttan här och försöka att bedöma var situation individuellt och för sig, istället för att driva allting efter schablonprincipen, det vet jag inte riktigt. Men det har vi gjort väldigt mycket. Och på det viset kommer, vad ska vi säga, det bibliska mönstret allt ner i skymundan. Om man nu alltså fostrar människor till snällhet, en snällhet som egentligen är en människofruktan, och så uppfattar vi det alltså som helgelse och fromhet, då har vi konstaterat att förlåtelsen blir totalt hängande i luften. Vi kan för det första inte förstå Guds förlåtelse, vilket ju är ganska ödesdigert redan det, utan Gud blir ju då den krävande guden. Och dessutom klarar vi inte våra inbördesrelationer annat än efter hyckleriprincipen. För det andra så blir ju då våra egna aggressioner mer eller mindre både hemlösa och etikettslösa. Jag hävdar envist att eftersom Gud är en Gud som dagligen vredgas, så tillkom inte aggressiviteten på syndafallets dag utan på skapelsens dag. Och det syndafallet bidrog med var inte att aggressionen tillkom, utan att vi började använda den på fel sätt. Vredgens män synden icke. Liksom sexualiteten naturligtvis inte tillkom på syndafallets dag, utan det var bara det att vi lärde oss att använda den på fel sätt. På ett sätt som bryter skapelsens mönster. Nu, vad gör vi istället då? Vi kan ju alltså inte förneka vår skapelsegivna personlighet. Att när någon förbryter sig mot oss så händer någonting med oss. Vi kan inte göra oss så totalt cool och indifferenta i vårt inre att ingenting händer. Utan att vi i någon sorts blid, allmän, from kärlek liksom bara står där som en vattenbegjuten gås. Utan då börjar vi istället hantera aggressionerna på fel sätt, också dem. Och de gör vi som regel om till ledsenhet. Ledsenheten är ju den stora varianten i sammanhanget. Och det betyder ju då till exempel att istället för att man blir arg i 10 minuter och försonas, så tiger man i 4 dagar. Tills alla vrider sig som maskar av dåligt samvete. Och det är ju ett mycket värre sätt att leva ut sin aggression, därför att det både finns och inte finns. Det blir det här dubbla budskapet igen. Och det är återigen ett inslag av någon sorts känslomässig oärlighet i det här. Istället för att säga som det är och handla därefter med ett rakt och enkelt entydigt budskap, så blir man bara lite bortkopplad på något vis. Går omkring i ett par dagar och det står någon sorts allmänt åskmoln omkring en som var och en får läsa och uttyda och tolka som man vill. Men vi talar ju aldrig ut om saken, utan vi ler vänligt mitt i åskmolnet mot varandra. Och alla mår dåligt och får fjärilar i magen, men ler vänligt. Och i själva verket har vi satt krafter i rörelse som plötsligt kan bara dra iväg som en lavin. Då till exempel det i många år så fridsamma kristna äktenskapet, där aldrig någon har höjt rösten, pang, går ur i skilsmässa. Nästan som blixten från en klar himmel, men den var inte klar. Och alla säger att men de som hade det så fint, och nu, vad har hänt för någonting? Har han hittat en älskarinna, eller har hon fått en annan, eller vad är det för någonting? Nej, det är ingenting, det är bara det att nu kom till sist halmstrået som knäckte åsnans rygg. Därför kan vi säga så här, att den fridsamhet som jag nu försöker beskriva, kanske lite tillspetsade ordalag, men inte så förfärligt mycket ändå, den kan vi kalla för människofruktan. Det är bra att kalla saker vid ett rätta namn. Vi kan också kalla det för modlöshet. Och det är kanske nästan det bästa uttrycket. Modlöshet. Till människor som på detta sättet har fått lära sig ett gott kristet beteende behöver ofta hjälp för sin modlöshet. Och det är väl inte alltid riktigt som de varken förstår eller håller med en när man säger att vi kanske skulle be Gud att du får lite mod till att bli lite mer aggressiv. Men samtidigt att du lär dig hantera din aggressivitet. Den ska styras, den ska skötas vredligen med en syndning. Det kan ju tyckas som en hutlöst ofrån bön i början. Men den är faktiskt ganska bra. Vi måste nu också komplettera bilden med den insikten att vi är olika funtade vid olika skap. Somliga människor har, så att säga, i sin biologiska natur en stor aggressivitet och andra har en liten. Vi har talat ibland så mycket om aggressionshämning så att det verkar som om alla människor som tänder lite sakta var hämmade och skadade och allmänt förstörda. Det är inte sant. Det finns ju människor som så att säga har en stor dynamitgubbe i sitt inre, och det finns andra människor som har en ganska liten. Inte därför att de är skadade, utan därför att de är födda sådana. Det måste vi också ta hänsyn till. Och på samma gång som det måste sägas att en temperamentsfulle måste lära sig att inte missbruka sitt temperament. För en temperamentsfulle upptäcker ju snart att om han bara smäller av så får han som han vill. Han måste lära sig att tygla sin aggressivitet. Men den som har ett litet belopp av aggressivitet måste lära sig att istället använda sig av den. Av det lilla han har. Den modlösa människan blir i praktiken en människa som flyr från konflikter istället för att lösa dem. Detta att aldrig tala ut, detta att sopa under mattan, detta att inte göra upp utan att tala med tredje person tills man har satt igång en lavin som kan sluta med vad som helst. Det är modlöshet. Och det är en flykt från konflikter. Men detta att smälla av, att gapa och skrika och kasta möbler och vråla och gå bärsärkagång och riva ner tapeterna, det är också en flykt från konflikter. Det måste vi ha klart för oss. Att sköta en konflikt, det handlar om att behärska sig och tala igenom situationen. Att lyssna till den andra ståndpunkt och lägga fram sin egen. Och det finns ju tusen sätt att smita från sådana konflikter. Att ständigt vara på jobbet när man har någonting hemma som borde göras upp. Att hitta på tusen andra ting. Och det finns så många sätt att smita från konflikter. Och det är ju det vi måste lära oss. Därför att det här sättet att sköta konflikter, att försöka att fastän man känner sig anklagad, fastän det är jobbigt, fastän det kanske provocerar mycket otrygghet och ångest hos en, ändå försöka att leva sig in i den andres ståndpunkt så att man kan jämföra den med sin egen. Och sedan försöka att hitta den väg som bevarar gemenskapen utan att någon där parten är ohederlig eller oärlig. Det är det tyngsta sättet att gå fram i en konflikt. Och långt ifrån alltid lyckas man därför att den som smiter mest från konflikten är ju den som bestämmer hur det hela slutar. Inte den som smiter minst. Du kan ju aldrig göra upp med en som inte vill göra upp. Hur gärna du än vill göra upp så kan ju inte din vilja ersätta den andres. Utan man måste bedja Gud om modet att sköta konflikten. Och det kräver mycket mod. Det kräver mycket mod. Den modlöse kan, när han hamnar i en sån här situation, lätt bli paralyserad. Tom i bollen. Och när man blir det så känns det som man inte hade någon annan utväg än att smälla av eller gå. Men man får be om Gud om så mycket mod som man inte blir tom i bollen. Utan kan sköta konflikten. Det är viktigt. Och konflikter är ju någonting som vi alla tycker är mer eller mindre pinsamt. Utom den lilla grupp av människor som Edin Lövås betecknade nog kallar för maktmänniskor. Har ni läst hans bok Maktmänniskan i församlingen?
Va?
Nej, den ska läsas. Därför att det jag tycker är det allra finaste i hans sätt att beskriva maktmänniskan, det är att han skriver att det är människor som älskar konflikter. Deras vardag blir outhärdligt grå och trist om de inte får ha lite bråk på gång. Men alla vi andra, vi tycker ju att konflikter är avskyvärt. Och enbart avskyvärt. Och vi som tycker det, vi måste alltså be Gud om hjälp att inte smita från konflikterna. Och jag måste säga att jag uppfattar mig själv som ganska obegåvad på aggressivitetens område. En sån här lite menlös natursnäll figur. Jag sa inte ett chip för när jag var 4,5 månader gammal. Min mamma trodde att jag var stum. Hon lät mig ligga blöt och hon slog mig. Jag slog mig, men så där lite daskade lite på mig för att se om jag inte kunde, få något läte ur mig. Men jag bara log vänligt. Och det har ju legat mig väldigt i fatet. Jag tänder så fruktansvärt sakta så att, alla andra har hunnit både tända och gå innan, innan jag smäller av, så att säga. Så att, och eftersom jag har ett naturligt väldigt litet belopp av aggressivitet, så har det ju också blivit så att jag har dratt mig för konflikter ganska mycket. Men konflikter kan man ju inte smita ifrån. Så långsamt i livet har jag ju fått lära mig att inte göra så, utan fast när jag tycker att det här är väldigt obehagligt med konflikter, så har jag fått lära mig att ta dem rätt upp och ner som de kommer. Vi hade en liten, va? Nej, det behöver inte jag. Vi hade en konflikt i församlingen hemma för ett par år sedan. Det skulle tillsättas kyrkoherde och vi ville kalla en speciell person, några stycken. Och vi förstod att det fanns en utbredd opinion i församlingen för att kalla honom till att söka kyrkoherdetjänsten. Han hade inte sökt den, men ansökningstiden var. Och som det var då, så skulle då på en speciell frågodagsgudstjänst 400 personer komma till kyrkan och lämna in en lapp med hans namn på att de ville att han skulle kallas som provpredikant. Inte som kyrkoherde, utan som provpredikant jämsides med de andra. Och vi gick igång, min hustru och jag, och verkade för det där. Och vi gick även till pingstkyrkan och till missionskyrkan, för det var många där som var kvar i svenska kyrkan och tyckte det att, för att vi har haft ett så gott ekumeniskt klimat i Mölndal, så vi tyckte det att det betyder någonting även för friförsamlingarna vem vi får till kyrkoherde. Och det var många där som var intresserade och gärna ville ställa upp. Och då minns jag vi hade en ledarsamling precis i den här vevan. Och till den ledarsamlingen kom det en präst i församlingen som var ganska högkyrklig och som absolut inte ville ha denna Gunnar Lindskog till kyrkoherde. Motarbetade det ganska effektivt. Han kom till den här ledarskapssamlingen och han brukade aldrig komma annars. Vi satt där och pratade om dopet eller någonting sånt i 2 timmar och hade det väldigt mysigt och fint. Och när det samtalet var avslutat så frågade då den här prästen, är vi färdiga nu med det här? Ja, var beskedet. Och då vände han sig till friförsamlingarnas pastorer och så sa han så här att jag har hört att det pågår någon sorts värvningskampanj i era församlingar inför kyrkoherdevalet. Att det skulle förekomma att människor går och försöker att få era medlemmar att avge röster i och lägga sig i Svenska kyrkans inre angelägenheter. Och då blir jag arg. Därför att jag visste att han visste att det var jag. Och där sitter han med ryggen mot mig och säger detta till frikyrkopastorerna. Då small jag av. Inte för att jag tyckte att det var roligt, så jag tyckte det var väldigt obehagligt. Jag tycker det är väldigt, sånt där är pinsamt i döds. Men jag har alltid fått lära mig att inte sitta och le fromt i de där sammanhangen. Utan jag tyckte ju plötsligt, vad är det för ett rävspel karln bedriver mitt framför näsan på mig? Så jag sa till honom, Björn, du kan vända dig mot mig. Du vet mycket väl att det är jag som bedriver den kampanjen och du kan lämna frikyrkopastorerna därhen, för de är inte inblandade. Och han blev lite tagen av det. Han hade inte väntat sig att jag skulle flyga på honom så. Han vände sig mot mig och sa, du tycker visst att det här är pinsamt. Ja, det tycker jag, sa jag. Jag tycker det är mycket pinsamt, men jag väjer inte för det. För jag har lärt mig att det går inte att sopa sånt här under mattan. Och då backade han och då var sammanträdet slut. Och det har jag alltså fått lära mig. Och det har varit blod, svett och tårar, det vill jag säga. Jag har fått gå igenom många konflikter som jag försökt på olika sätt att trixa och manipulera med. Men man lär sig med tiden, det funkar inte. Vi måste vara entydiga och raka i våra besked. Och vi måste lära oss så långt det går att skilja på sak och person. Jag kan betrakta den prästen som min vän. Men vi hade olika åsikter. Och de åsikterna bröts vid det tillfället och fick lov att brytas. Det är inte ofromt. Varje annat försök att låtsas sig fram, det är bara ett elände på längre sikt. Det ställer till mycket mera besvär än de direkta beskeden. De raka beskeden måste kunna sägas på ett sådant sätt så att den andra kan ta emot det. Att det inte går prestige i det vi säger. Det är ju det som är att skilja på sak och person. Men den här förvända snällheten, den är alltid bara pest. Och det är inte kristet. Jag rekommenderar varmt en läsning av evangelien ett varv till, så ska ni se. Jesus gjorde aldrig så. Och det kan vara en befrielse i att få identifiera sig med honom på den här punkten. Innan man talar ut med en person är det bra om man har förlåtit honom. Först. Förlåta först och tala ut sen. När man har trixat mycket med sina känslor och blandat ihop korten så att man själv till sist inte vet hur de ser ut, så ska man alltid räkna med att förlåtelse tar lång tid. Därför att det som Jesus säger, att det är sanningen som gör oss fria. Och förlåtelsen är inte en process som sker i narkos, utan det är istället en process som består i att man undan för undan identifierar vad som är sant. Det är inte alltid man kan identifiera vad som är sant om den yttre situationen, men vad som är sant i ens inre värld är också viktigt att få identifiera, så att man kan göra upp det, om inte med den andra så i alla fall inför Gud och sig själv. Människor som blivit fostrade till människofruktan, modlöshet och snällhet har inte sällan tagit över ett mönster från sin föräldrageneration förstås. Och då fanns det mönstret där av att man inte kunde ge de raka beskeden utan levde ut ledsenhet på något sätt. Och ledsenheten hos mamma till exempel, för det är oftare mamma än pappa som driver det här till sin fullkomning så att säga. Ledsenheten hos mamma gav dåligt samvete hos barnet. Och det dåliga samvetet blir på något sätt nästan en grundstämning som blir som utgångspunkten för ens liv. Man vågar inte göra det och man vågar inte göra detta av rädsla för dåligt samvete. Och den människofruktan som man då bär på som vuxen är väldigt ofta mycket nära förknippad med all möjlig sorts vaga skuldupplevelser. Ibland inte så vaga heller, men innehållslösa skuldupplevelser. Skuldupplevelser som inte går att identifiera och som man ibland i psykiatrin kallar för fritt flytande ångest. Därför att den har ingen etikett, den har inget ansikte. Det är bara en vag skuldkänsla som inte går att ta på. Hal som en ål. Vad ska folk säga? Rädsla för dåligt samvete. Samvetet tillhör inte Gud utan människor. Man kan behöva mycket läkedom för ett sargat samvete. Läkedom för samvetet så att samvetet tillhör Gud. Inte så att man blir samvetslös inför människor. Jag menar inte det. Utan jag menar att det måste på något sätt vara så att samvetet inte är åtkomligt för all sorts mänsklig manipulation. Jag ska kunna ge mitt samvete som ett förtroende åt den som är förtroendevärd. Det är ju egentligen gemenskapens hemlighet. Men jag ska också kunna hålla samvetet för mig själv. När jag inser att här har vi inte gemenskap, vi ska inte försöka låtsas som vi hade det. Den styrförmågan måste jag ha över mitt samvete, annars kan jag inte klara mig i en ond värld. Vi kan ju sluta med att läsa ett bibelord om det också, så. Johannes 2:23. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Han anförtrodde sig inte åt dem. Det är man inte alltid tvungen att göra. Man är inte tvungen att bära fram sitt samvete på silverbricka åt alla människor som omedelbart använder sig av den möjligheten för att styra en och behärska en. Men det blir nästan så som slutresultat av den snällhet som så att säga är en sorts genväg till helgelse. Herre, vi ber att du upprättar våra samveten till den funktion som du tänkte när du skapade oss. Och vi ber dig att vi ska få både modet och visheten till att sköta konflikter på rätt sätt. Att inte smita från dem för det första, utan sköta dem, att sköta dem på rätt sätt. Herre, vi längtar efter att få mer av ett förlåtande sinnelag. Och samtidigt förstår vi från ditt ord att vi kan inte förlåta den som vi aldrig har dömt. Vi förstår också att du gör en skillnad mellan om vi dömer människor för att behålla en dom, eller om vi dömer dem för att förlåta. Lär oss att förstå den skillnaden och att praktisera det. Att upptäcka vad det här handlar om. Herre, om någon av oss har fått ett kaos i sin inre värld till följd av att man inte hanterat de här förhållandena på rätt sätt. Kanske levt både i ett oriktigt sätt att hantera besvikelser och därav också ett oriktigt sätt att förlåta eller försöka förlåta. Så be att du uppenbarar originalet här, det ursprungliga, det riktiga, det som fungerar. Och så be jag också att du hjälper till att steg för steg bringa sanning och ordning, ditt shalom, in också i dem sargade och förvirrade och feletiketterade känslor som kan finnas. Kanske djupt nedgrävda. Men ändå lika befintliga för dig. Tack för att du vet allt om oss, Herre. Det är en väldigt trygghet i det här sammanhanget. Därför har du den överblick som vi kanske inte ens har i vårt eget liv.